Let's go to Paul.
Håll upp händerna och hucka.
Oh my god.
Nu kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson.
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje
och Seb Seba.
Nu sitter vi här och spelar in podd nummer 2, så jag hoppas att ni har hunnit med och lyssna på gårdagens avsnitt då vi gick igenom Superior Challenge som var i helgen, och vi snackade även om helgens UFC-gala och vi tänker då helgen som var. Nu ska vi blicka framåt, för det är dags för UFC 245, så vi gör ett extra specialavsnitt bara i UFC 245s ära. Tre titelbälten står på spel. Det är Nunes, Amanda Nunes, som ska försvara bältet mot Jermaine de Randamie. Yes. Det här är andra gången de möts. Vi har Max Holloway som försvarar mot Alex Volkanovski. Sen avrundas kortet med välteviktsmötet mellan Kamaru Usman och Kobe Covington. Och vi har även svenske Daniel Tamer på kortet som ska ta sig an Chase Hopper. Så det kommer bli fullspäckat med UFC den här helgen. Och ja, vi sänder prelims på Viaplay, så ni kan se allting från början till slut. Så ja, se till att vara pigga på lördag, för det kommer bli ett fight card av dess like. Så vi får väl säga lite tack Daniel Tamer för att du går match på det här kortet, så att vi får prelims. För det är en, en grym gala som är på ingång. Din bara spontana tanke när du tittar lite snabbt över matchningarna där?
Det är fett kort liksom. Det är bra match. det ser vi fram emot. Det var ett tag sedan man hade mycket profiler på liksom, från prelims upp till main event. Mm. Det är kul.
Det är lite så här de gör också, verkligen avrundar året så här with a bang. Det skeva ju egentligen bara att det är inte årets sista gala ändå, vilket man nästan får lite känslan av när man ser hur fullspäckat det här kortet är. Det är en UFC-gala till veckan efter, då Korean Zombie kommer ta sig an Frankie Edgar istället. För Brian Ortega är skadad. Men vi tar direkt en titt på Daniel Tamer. Som ska få välkomna till UFC.
Chase Hopper.
Precis. Chase the Teenage Dream till och med. Wow. Född 99. Dra med baklänges. Ung fighter. Han har så här långt karriären vunnit 6 stycken matcher. Och han kommer via Dana Whites Tuesday Night Contender Series. Och han har på sina 6 vinster en knockout och 3 stycken submission vinster. Spännande.
Ja, fast jag kollade in hans matcher på Contenders där. Jag var inte så imponerad.
Nej.
Jag hade hört innan när de hade hypat upp han som att han skulle vara liksom ny super. Exakt. Han är game och han har jättebra jits. Ståendet såg han faktiskt riktigt, riktigt dåligt. Och jag tror faktiskt kan...
Fördel Tamer.
100%. Och jag tror faktiskt Tamer kan få till ett avslut om man får bra träffar, för det såg riktigt, riktigt dåligt ut, det strikingen. Sen är ju Chase väldigt, väldigt bra på backen. Väldigt, väldigt, och väldigt, väldigt lång.
185 centimeter.
Ja, det blir stor skillnad. Hur lång är Tamer?
Tamer, jag ska kolla, men han är väl 60 under någonting, någonting sånt.
Han får göra old school Sambidi style, in och kötta kropp. Todododong.
165, det är alltså 20 centimeters längdskillnad.
Alltså det är ju bra och dåligt med tanke på att Chase är ju inte, som jag sa, ingen striker. Sen han är mer en grappler. Så, men det kan bli jobbigt om man får han på ryggen eller liksom. För att han jobbade väldigt, hur säger man, jiu-jitsu grappling. Man kunde se hans matcher. Så han är väldigt lurig och jobbar väldigt bra underifrån också. Hoppade guard i matcherna och sånt också. Så han är... Han gillar grappling-momentet, så jag tror att Tamer ska undvika det så mycket han bara kan och liksom skicka kanoner och bomber från alla håll och kanter.
För det är just det, på Tamers, jag ska bara säga det snabbt där. Tamer har 7 vinster, det är 3 knockout och 3 submission-vinster. Han har 3 förluster, varav de 3 kom när han kom in i UFC. Det var Dan Henry, Julio Arce, Chris Fishgold. Sen vann han mot Sung Bin Yu här senast i Sverige, och nu är det dags igen. På de 3 förlusterna så är det 2 stycken som då kommer via just submission.
Yes, och det har ju varit hans kryptonit liksom. Och som sagt, det är stil mot stil här. Det är en striker, kort, explosiv striker mot en lång, gänglig lurig grappler. Så det kan egentligen gå hur som helst.
Ja.
Men jag, som jag sa, jag bara, det här att han ska vara någon supertalang och inte än kanske Chase Hopper. Han har potential, men av det jag sett så var jag inte så super imponerad.
Nej.
Han hamnade i dåliga situationer och lite själv. Alltså han är ny i sporten också, han har inte hållit på så länge. Han är 18-19 bast där, så.
Ja, precis nyligen fyllda 20.
Ja, 20 då. Så. Mm. Nej, vi får helt enkelt se och hoppas att Daniel skickar de här kanonerna. Och jag tror att han kommer kunna slå en väldigt, väldigt bra i kroppen då. Mm. Han kommer nå upp till ungefär bröstet på Chase. Så.
Jag tror det kommer bli en jobbig match från, alltså, för jag tänker just att Tamer är så jävla grötig i sin stil, att, och det är det jag menar med en jobbig match, att han kommer gå in och gröta och jobba med slag, för hans debut var ju mot en mycket längre kille också. Den snubben hade ju en jävla järnhaka, så det är ju ett mirakel att han egentligen inte blev släckt. Så här tror jag att hakan kommer sättas på test på The Teenage Dream.
Absolut, om han når upp till den. Det är ju det. Och som jag sa, det är Teenage Dream här. Han är lurig, just att liksom, jag tror skulle det bli för tight så hoppar han guard.
Ja.
Och sen jobbar svep därifrån liksom, och lurig med sitt guardspel. Så det är en kul match då. Det ska bli kul att se.
Det är väldigt, väldigt spännande. Jag har även fått, som vanligt så dyker det alltid upp x antal frågor om just David Tamer också. Jag vet inte.
Inte jag heller.
Jag har ingen aning. De, som jag har sagt förr, de flyger under radarn, sen helt plötsligt så annonseras en fight. Och det är ungefär så det har sett ut hela deras, i alla fall UFC-karriär för att säga. Det är, man vet inte så mycket förrän det kommer ut en annonsering.
Nej,
om att
de
det
är inte så aktiva på sociala medier heller, att man liksom, de håller sig lite low-key.
Men jag antar i alla fall att skadan han fick efter matchen mot Oliveira bör vara hel, så jag tror att han är hel. Sen vet jag inte om det har hänt något annat. Ja. Har verkligen ingen aning.
Noll koll.
Tyvärr. Jag tror att ni som följer dem på sociala medier säkert har lika mycket koll som vi andra. Vi rullar vidare på kortet. Yes. Jag tänkte att vi gör så här bara för att vi liksom är på den säkra sidan. Vi börjar med titelmatcherna. För vi har en begränsad tid här i studion. Vi har redan spelat in ett avsnitt, så vi går på det absolut viktigaste. Och nu kommer såklart folk tycka att varför tog ni inte upp den här matchen? Nej, allting är en tidsfråga. Vi gör det bästa vi kan.
Yes.
Men vi börjar med Amanda Nunes mot Jermaine Durandami. Alltså Nunes har ju sett så otroligt bra ut. Den enda gången jag tycker att hon inte ser otroligt bra ut, det är när hon möter Shevchenko. Det är de gångerna jag får frågetecken om henne. De andra gångerna, alltså jag menar, sättet hon avslutar Chris Cyborg på, sättet hon vann mot Holly Holm, det är ju bara så här, okej, vem fan har någon chans mot henne överhuvudtaget?
Alltså Iron Lady är ju tuff, är ju striker på världsklassnivå, men jag tror ändå att Amanda kommer ta det här. Alltså hon har championship, vad säger man, champions mentalitet, och det känns som att hon ändå kommer engagea fighten. Jag tror Iron Lady kommer välkomna fighten, men det känns som Amanda har en bättre boxningen, alltså händerna, när det kommer till kritan, och att det kommer vara lite avgörande här.
Iron Lady har då 9 vinster, 4 stycken förluster. De 4 vinsterna kommer via knockout. Resten är decision. En förlust på TKO, en förlust på submission. Och hon kliver nu in med, ja, alltså vinster sen hon mötte Amanda Nunes i november. Den förlorar hon. Och det var första TKO-förlusten hon åkte på karriären. Den kommer signerad Amanda Nunes. Och det var 8 november 2013. Nu har det gått 6 år och hon har gått 5 stycken matcher på den tiden och hon har vunnit alla. Det är bara Raquel Pennington.
Men sen har hon ju gått en match per år också bara.
Just det. Exakt. Det är lite det. Alltså hon såg ju bra ut mot Aspen Löde. Det var ju slut på 16 sekunder. Så det är ingen diskussion där. Men alltså det randar mig bra. Hon är väldigt, väldigt bra. Och hon är nog en otroligt jobbig match för väldigt, väldigt många. Men om man tittar på utvecklingen som Amanda Nunes har gjort sen 2013, så kan jag inte se någonstans samma utveckling hos Durandami.
Nej.
Och då vann ändå Amanda Nunes i den första ronden. Så det handlar nog med, jag skulle nog säga att det här är Amanda Nunes match att förlora, i sådana fall. Det är om hon, ja, om hon gör någonting väldigt, väldigt konstigt. Men annars, jag ser väl Nunes som ja, ganska solklar vinnare. Det är väl den titelmatchen för mig som det råder minst frågetecken om, i alla fall från min sida, vad gäller den. Men lägg gärna era kommentarer på vår Instagram där vi lägger upp avsnittet. Kommentera där, kul om vi får igång en liten diskussion mellan er också. Har vi rätt, har vi fel? Tycker ni att det andra med vinner? Ja, men droppa gärna några rader om varför. Alexander Volkanovski har nu fått sin möjlighet mot Max Blessed Holloway.
Yes.
Volkanovski har 20 vinster så här långt i karriären. 11 knockouter, 3 submission-vinster. Han har förlorat en gång och det är just via TKO. Men det är många år sedan han åkte på den förlusten. Det var 2013. Så han har ett cleant record i UFC. Men här kommer ju längden bli en ganska avgörande faktor, får jag känslan av. Volkanovski är den kortare och det tror jag inte har flygit över huvudet på någon. Med en liten ordvits där. Han är 167 cm lång och Max Holloway är ju istället väldigt lång för viktklassen då. Han är 180.
Jag tror att det kan bli ungefär som matchen mot Frank Edgar.
Ja.
Det är lite same där. Att Max kommer vara den längre fighten, fightas mot en snabbare, kortare motståndare. Kanske kommer svårt i början, men sen tror jag att han kommer lösa pusslet och växa mer och mer. En fråga är, alla de här tre matcherna, 5 ronder?
Yes.
Det är så?
Yes.
Mm. Jag tror att det här kan bli en decision till Max faktiskt. Det är lite det. Volkanovski har sett jättebra ut, men nu är det ändå en champ du möter. Själva, alltså om man tänker så här, de har ju haft ett väldigt flyt, Volkanovski och company, på sin klubb. Så jag tror det kan i och för sig också vara ett momentum som han kan utnyttja. Men jag tror att det blir svårt. Sen är det också så här, vi vet ju inte vilken Holloway som kliver in heller. Är det en dehydrerad, seg Holloway, så blir det jättejobbigt för honom. Då kan faktiskt Volkanovski vinna.
Ja, alltså det här är en... Jag får en sån här, jag brukar nämna den här ibland, och det är när jag gör referensen när Henna Barao var champ och Titi Dillashaw kom in. Och man tänkte, men Volkanovski känns som en person som kan göra en Dillashaw.
Absolut, alltså verkligen, han har ju så här, sett riktigt bra ut.
Att när det väl gäller, då kommer vi se en Volkanovski som vi inte har sett tidigare. Och jag får lite de vibbarna utav honom. Med det sagt, Max Holloway är sjukt bra. Och jag underskattar inte den killen någonstans. Men det gäller, tror jag, nu om någon ska sno bältet från Max i den viktklassen. Han har torskat mot Poirier, men det är lättvikt. Bara poängtera det, om det är någon som missade att det var en annan viktklass. Så tror jag att Volkanovski här, det han verkligen behöver göra är... Vi pratade om det i förra podden också, där lite med att verkligen sätta ett utropstecken och gå in och leverera allt. Alla verktyg ska fram. Ja, men det är nu Alexander Volkanovski behöver göra det. Han har potentialen, i min mening, att faktiskt vinna över Max Holloway. Men det gäller att komma in 100% och leverera varenda 0,1% av de 100%.
Precis.
För att kliver han in och levererar 95%, då kommer inte Volkanovski vinna. Det gäller att leverera allt. Då har han möjligheten att sno bälter från Holloway. Men det gäller verkligen att steppa upp sitt game stenhårt. Vem tror du vinner?
Jag tror Holloway decision faktiskt. Jag tror att det blir en bra match, men att det blir inget avslut, tror jag.
Nej, och jag kommer tråkigt nog säga samma sak. Trots att jag här hypar upp Volkanovski, men det är för att jag ser potentialen i honom, men jag tror ändå...
Nu möter han den som är champ och liksom högst upp på berget här, slutbossen. Och jag tror att han... vi får se. Jag tror inte han har riktigt än den rutinen att gå en bälte. Jag tror han behöver kanske någon match till. Men vi vet aldrig, han kanske går in och knockar Holloway också.
Ja, jag får en känsla så här, hade han och Holloway varit närmare i längd... Då tror jag fan att då hade jag nog tippat mer åt Volkanovski-hållet. Alltså. Men jag får känslan av att det är längden. Och det här, Holloway är så jävla duktig på att börja i ett tempo och sen, bara vrida upp hela tiden. Det blir bara mer och mer intensitet.
Har ju det här Tasmanian Devil-tempot hela tiden, tornado. Frågan om det kommer räcka mot Holloway och i 5 ronder. Intressant match.
Volkanovski vägde, jag hörde något om att han vägde runt 200 pounds när han höll på med rugby.
Oh, jäklar.
Ja, så det här är en kille som har varit sjukt stor. Han är ju van vid att verkligen fan, ska man säga, springa och tackla och brottas och grotta
det kan jag tänka mig. Om man tänker på hans fighting-stil så, så engagerar han. Han står inte och väntar och ska hitta kontringar, utan han attackerar och gillar när det blir hett om öronen liksom, och slag flyger och han ser luckorna och jobbar. Och duktig allround liksom, och ett bra självförtroende. Men det är fortfarande Holloway du möter. Det blir svårt. Holloway har mer rutin, mött bättre folk också under sin karriär. Och det är upp till Holloway. Underskattar du Volkanovski blir det jobbigt.
Jag får inte känslan av att han är den typen som underskattar, men som sagt, gör han det, alltså, då tror jag det blir jobbigt för
honom. Jag tror att Volkanovski kommer med intentions att bli ett ny champ. Det tror jag, 100%, speciellt eftersom deras camp och liksom hela teamet där har ju en roll just nu. Så jag tror att det är, han kommer komma, att det nu är min tur också att bli champ här.
Jag är glad att det är Volkanovski som har fått matchen.
Absolut.
Jag tycker han förtjänar den. Han har, jag menar, som jag sa, hans senaste förlust är 2013 och han är obefläckad totalt i UFC. Alltså det är rätt motståndare. Det ska bli fantastiskt spännande att se den här matchen. Och jag tror att vinst eller förlust för vem den är, så tror jag att det kommer vara en sjukt bra match.
Ja.
Det kommer det bli. Det kommer det
blir
bli
alltid när Max slåss så är det bra matcher. Det är underhållning på hög nivå. Så det ser vi väldigt, väldigt fram emot.
Ja, vad tror ni? In och kommentera vårt inlägg.
Yes.
Släng in kommentarerna där. Det är väldigt många av er som skriver DMs till mig. Och det är inget fel med att skriva DM. Och jag ber verkligen om ursäkt.
Men det blir för mycket DM.
Ja, och jag ber om ursäkt när jag inte kan besvara DM. Men många gånger hamnar de, och listan blir lång. Ni som lyssnade på förra avsnittet, bara när jag skulle ta fram Malin Hermanssons skick till mig på DM, så fick jag scrolla en bra bit för att det är... Folk reagerar på händelser och folk skickar långa, långa DMs som jag tyvärr inte kommer kunna interagera i för långa diskussioner. Men jag läser i alla fall det mesta jag kan, och ibland hinner den fladdra bort. Nu skiter vi min Instagram här nu, och så går vi vidare.
Pratar vi om huvudmatchen?
Ja, Kamaru Usman mot Colby Covington. Alltså vad sjukt, båda har 15 vinster och en förlust. Ja, det här kommer ju bli en trash talk bonanza från Colby Covington. Och jag tror ibland att det blir lite där med Colby Covington. Senaste tiden så ligger fokus på att han är en jävla douche. Men jag tror att det flyger över huvudet för vissa kanske också hur pass bra han är.
Exakt, jag tror många tappar det. De tror att han bara snackar och ser inte skills han har liksom.
Jag säger så här, han kan verkligen walk the walk. Sen tycker jag inte att han kan talk the talk, för att han är inte så bra på det. Men han är bra på att vara en jävel och vara jobbig. Men det finns ingen briljans för mig i det han säger. Ingenting. Men han är en grym fighter. Det kan ingen ta ifrån honom. Jag menar, det han har presterat senaste tiden. Alltså bara sättet han stod och utmanövrerade Rob Lawler med sina jabbar. Det är bland det absurdaste jag sett.
Tempot han har, det är det. Alltså gastank liksom. Det är... Det här är ju en bra match. Det är båda är ju typ väldigt, väldigt lika i sina stilar. Men jag tycker att Colby har en liten udd på allt faktiskt. Lite bättre fysad, lite bättre kondition, bättre händer, bättre striking, högre tempo. Brottningen är väl lika, men jag tror att Colby där också har ett övertag, just att han är den snabbare och har lite bättre gastank liksom, och orkar mera. Men Usman är ju en sån som höjer sig under match. Och liksom, det känns också som att han bestämmer sig för att vinna, så gör han det. Men nu möter han ju någon som är en spegelbild av han själv, stilmässigt kan vi säga, men som är lite bättre på allt. Jag ser Colby vinna det här faktiskt.
Jag ska bara slänga in här. På Kamaru Usmans 15 vinster i 6 via TKO, en submission vinst. Han har torskat en gång via submission. Och om jag säger så här, alltså det här är ju så absurt. År 2013. Det verkar vara liksom det året då alla åkte på någon form av förlust senast. Och detsamma gäller även Kamaru Usman. Så är det någonting som alla har gemensamt på det här kortet, är att har de en torsk, ja men då är det ta med fan år 2013.
13 var fredagen 13, det kommer ut här också. Så det är nu på fredag.
Så där har vi det, han torskade. Och det var inte UFC, vilket jag antar att alla förstod. Men annars, han är, sen dess, han har vägrat att förlora och har ju sett briljant ut. Och så han sa det efter någon match, där var innan han blev champ, han säger, I'm a problem. Och ja, han har verkligen varit ett
absolut
problem.
Alltså, han är en stark brottare. Händerna tycker jag inte är liksom hans number one, vi säger så, men han får det att funka ihop med brottningen, så får han händerna att se bättre ut än vad de är. Men här med att han är kille som har brottningen som krävs, men lite bättre händer, och blandar ihop det med lite sparkar också. Men vad säger man, Colby har lite bättre känsla för striking än vad Usman har.
Jag tror det jävla jabben han höll på med mot Lawler, alltså
jag tror att det där kan bli lite avgörande i den här matchen, att så här, och att han, jag tror det kan bli mycket striking, just att de kommer kansla ut varandra på brottningen.
Men det brukar vara standard när det är de här strikers. Och
jag känner att Colby har högre tempo i allt han gör. Det är liksom en liten Duracell-kanin där inne som bara kör och kör och kör och kör. Och jag tror vi får en ny champ faktiskt på lördag.
Spännande, men vi har inte pratat klart. Du gick händelserna i förväg, men du hade redan gått i förväg för sig för 2 minuter sedan direkt. Han vinner. Höll inte på någonting. Ja, men vad gäller hans record, Colby Chaos Covington. Så det är 15 vinster även han har en förlust. Det är en submission förlust för honom också, vilket är ganska intressant att båda förlorar en. Men han bryter trenden. Det var 2015 och det var Wally Alves. Och det var ju UFC. Och det var en giljotin i första ronden. Men sen dess har han bara radat upp vinst på vinst på vinst på vinst och har sett väldigt, väldigt bra ut. Vad gäller vinsterna, 2 knockouter, eller TKO då, 5 stycken submission-vinster, 8 stycken domslut för Covington. Och jag ska bara se senast, han avslutade någon, det är mycket tredje ronds avslut för honom. Både Jonathan Menier och Max Griffin avslutade han båda 2 i tredje ronden. Sen är resten är domslut som har gått hans väg. Och det var ju mot, ja men exakt, precis, Rafael Dos Anjos, det var ju där han stal interim-titeln. Sen hände ju en massa skit däremellan och han fick liksom aldrig gå matchen. Men där har vi hans. Jag är, alltså fan, alltså jag är inget fan av Colby Covington. Det tror jag nog ingen har missat. Men det är mer bara, jag tycker bara att han är dålig på sitt trash talk, det är det. Jag studerar dem lite som för detta ståuppare och allting, så gäller jag att se vad är det de gör. Jag märker liksom vilken stil det är han har, och för mig så är han en komiker som lever på att chocka publiken. Att det är lite sånt. Ja, men verkligen. Ja, sitter och där har vi en kille som verkligen har mantlat WWE-rollen. Ja, alltså totalt, 100%. Han är lite den som de kallar det, The Heel. Han är den som ska vara skitjobbig, han är och retar alla och han skiter verkligen i vad han säger. Han har ju till och med fått, det är väl Black Zillions för detta ägare eller vad det är, han gick ju bort. Jag tror att det är han har menat, och han har nämnt något om honom, om han som är död, och där gick hans familj ut och sa att liksom, bygg inte din fight på att prata om vår pappa. Och det,
hur tog han det då? Tog han tillbaka det eller?
Nej, jag tror han sket väl i det. Men det för mig, det är så här, alltså det är ganska osmakligt när vi ska börja diskutera om.
Man praisar ju alltid Dan Lambert jättemycket.
Ja.
Nej, men det är en underhållande match. Jag tror att det är en underhållande matchning. De här killarna gillar inte varandra. Det är mycket på spel. De vet att den som vinner, det kommer kännas skönt.
Ja, verkligen.
Har spöat den andra liksom. Och jag tror att Colby efter allt sitt skitsnack också vill inte torska.
Nej.
Liksom bli satt på plats och Kamaru känner nog samma sak, att så här, jag får inte låta den här komma och spöa mig och sen bara I told you so, och så du vet, hela surret.
Nej, för jag tänker här också, alltså, just det som Colby Covington kommer med till gamet, även om jag inte tycker att han är bra på sitt trash talk, och det står för mig, sen får folk tycka, det här är verkligen bara min personliga åsikt. Folk tycker att han är briljant, fine, det är helt okej, så ingen behöver skriva till mig varför han är skitbra. Men det enda jag tänker på här är lite att han har gjort det här nu några matcher, vilket gör att han är van vid den här pressen.
Yes.
Jag kan inte minnas att Usman har mött någon som har satt den här prestigen på matchen.
Att jag får inte förlora.
Nej. Det här är nog första gången Usman är i ett sånt möte där det liksom är, så jag undrar lite, hur mycket tror du att att Colby har klivit in i Usmans skalle under huden på honom?
Jag tror han gjort det rätt mycket faktiskt.
Det är min känsla med.
Plus att deras beef har ju hållit på ett bra tag här. Det är väl nästan ett år liksom, hållit på att tjafsa fram och tillbaka och liksom hållit på och jiddrat med honom. Så jag tror att Usman känner att jag får allt vad som ens händer, jag får inte torska mot honom. Liksom, visst, jag kan torska i min karriär, men inte mot honom. Om det är någon jag ska torska mot, så är det definitivt inte mot Colby.
Nej.
Och jag tror att det kan motivera honom mer i träningen också. Liksom, att han tränar dubbelt så hårt. Och i matchen, mentaliteten är, jag ska här liksom... Jag ska inte förlora, men han möter en väldigt, väldigt duktig kille när det kommer rent till skills. Liksom. Och i slutet av dagen så är det ju skillsen där inne som räknas. Men jag tror nog han har kommit in lite under the skin på...
Ja, jag får verkligen den känslan att han har gjort det. Jag
tror bara att han inte gillar honom och att han ogillar honom. Det är det.
Nej, men exakt. Men jag tänker lite, till exempel Conor McGregor när han skulle möta Eddie Alvarez. Sen när de väl kliver in, det var i New York, det här är T-Mobile Arena, men hur vi än vrider på den, det är en sjukt stor arena, det är ett jättestort PPV, de är med i huvudmatchen, och det finns verkligen fighter där man har märkt att shit, han har klivit in under huden på han otroligt mycket alltså.
Jag tror det kommer bli tydligt i veckan här när presskonferensen kommer vara och invägningen där. Då kommer man nog få se hur pass han har kommit in under eller om man är obemärkt av det här. Och fokuserad. Så jag tror mycket man kan se mycket de här sista dagarna, tror jag.
Jag tyckte redan lite där när de hade den här presskonferensen och sen när de har stare-down så kom Usman in i bara överkropp. Det kändes också lite så här, det är inte riktigt det här du brukar göra.
Han hamnar ju lite i det här också. Han blir ju inlurad i det liksom och ska försöka kontra Colbys. Och det är ju på ett sätt en vinst för Colby att han har lyckats få honom att börja bry sig om vad han gör istället för att vara helt så här, jag bryr mig inte. Det är ju min grej. Att han nu också ska försöka göra lite show utav det.
För Robert Lawler, han skiter ju i det.
Exakt. Han bryr sig inte. Ja, jag gör vad du vill. Liksom. Han kör sitt race själv. Men här är det är lite. Det är det. Och det är mycket som bråkar, tror jag, med Camaros psyke just nu. Om han ska liksom inte bry sig eller bry sig. Men jag tror att det han vill inte förlora mot den här killen. Nej. Det är det nog. Och det kan ju både vara en positiv grej att han liksom är superfokuserad. Eller att det blir lite cracks i den här disciplinen och fokusen. Just att det är Colby. Sen vet vi inte vad Colby är under matchen heller. Man börjar snacka med honom.
Nej, det är många intressanta faktorer här. För här är det verkligen inte bara alltså skill mot skill. Utan här har vi hela det här... Hur fan kommer Usman att hantera?
Och jag vet att Usman har gjort det här till en grej också, att så här, det här är för the immigrants, det här är för, du vet, han har gjort det till en stor grej, just det här med att han är Trump-supporter och allt det här, så det har blivit större än vad det är. De har liksom skjutit upp lite för mycket hela grejen, men vi får väl se, det är på lördag.
Ja, det är sjukt spännande, det är sjukt spännande. Jag säger så här, mitt hjärta ser nog gärna att Usman vinner. Men mitt huvud vaggar lite åt det. Fan, det är nog Colby som tar den. Jag lutar just nu lite åt Colby-hållet.
Och det som vore underbart är om vinner Colby så kan vi få till gamebred mot Colby.
Och det hade ju varit sjukt.
Masvidal, yes.
Ja. Jag tror att Masvidal vill ha den även om Colby torskar.
Det tror jag, fast jag tror det är en svår match för Masvidal. Det är ju brottare liksom. Det är ju ingen som, och det blir jobbigt. Just det tempot Colby har. Men det blir roliga matchningar. Kan det bli, definitivt.
Ja.
Och om man säger så här, Usman är ju inte den mest underhållande fighten.
Nej.
Så
det kan jag hålla med om.
Eller alltså champen.
Han är sjukt bra på det han gör.
Yes.
Men jag håller med, det kan bli instanser där man känner att det är så jävla dominant så att det tappar på något sätt underhållningen också.
Precis. Och här möter han ju någon som förhoppningsvis har ett svar på den här dominanta brottningen.
Ja, det ska bli det intressantaste för mig i den här matchen, det är första jag ska inte säga minuten som jag var på väg att säga. Jag kommer att säga första nedtagningsförsöket. Vem gör den? Får de till den? Vad är det för scramble som uppstår?
Exactly.
Vem kommer till slut hamna på topp? Eller blir det bara nollning? Att de verkligen bara, okej, fuck it man, vi får stå och strika. Exactly. Och när den andra är tillräckligt trött, boom, då kommer det.
Precis, och det är där jag känner just att Colby har övertagit. Just den har bättre kondition och lite mer varierad striking. Och visat att han har utvecklats mer i strikingen än vad Camaro har.
Ja. Fan, vilka matcher bara
för oss. Matcher.
Shit. Superspännande som ni hör. Jävlar anamma. Jag måste lyfta en till match. Det finns väldigt intressanta matcher när vi ändå har lite tid kvar på oss. Så tycker jag att vi måste diskutera lite José Aldo mot Marlon Moraes.
Yes.
Har du sett José Aldo nu när han är på väg i vikt?
Ja, jag såg att han såg ut som en helt, ser man, som ett torrt löv.
Ja. Alltså jag fick inte en...
Men jag har ju bara sett en bild, så jag vet inte om bilden liksom blev så bara. Jag vill ju se lite mer.
Jag såg 4 olika bilder. Ja. Jag tyckte han såg ut likadant på alla. Okay. Sen kan alla bilderna vara tagna under samma instans.
Ja, för jag vet inte. Att Connor tyckte att det såg bra ut.
Alltså jag undrar om han bara driver.
Det vet man ju aldrig.
Jag fick känslan av att Darren Till var den som var ärlig, medan Connor förmodligen mer var lite, nej men skitbra, José, liksom fortsätt gå ner. Han kan ju vara en otroligt sarkastisk person.
Ja, det, exakt.
Och det kändes som att det var mycket sarkasm ifrån McGregor, men folk har tolkat det åt
håll. Jag tycker det är coolt, för liksom Marlon är ju lite den nya Aldo, om man säger så, stilmässigt. Så det är en cool match, och det här kommer sluta i ett avslut, tror jag faktiskt.
Ja, alltså jag får känslan av att José Aldo kommer åka på, han kommer bli knockad.
Mm. Ja, alltså,
på grund, och nu pratar jag bara viktnedgången. Hade det här varit hans normala viktklass och Moraes hade klivit upp, då kan vi diskutera matchen. Men så som jag har sett han på bild, då tror jag att det kan bli typ Tidje Dillashaw mot Henry Cejudo. Och så är det bara liksom, hej då, det var klart. För så dränerad som du säger, antingen så var det en dålig dag för José Aldo, och han ser kanske inte så dålig ut om man börjar se honom senare på kvällen eller 3 dagar efter att de bilderna togs. Men det jag har sett, då är det bara att fuck, alltså det kommer räcka med en Marlon Moraes huvudspark och it's over.
Ja, fast Aldo är ju bra striker också, så han har ju säkert svar på det. Och det kan räcka med en Aldo spark också, så det över. Men Aldo har inte sett ut som den gamla Aldo.
Nej.
Men jag tror det här blir brasse showdown, striker showdown liksom. Vem som är den nya, eller inte nya, vem är bäst utav oss två i den här viktklassen liksom. För jag tror det är mycket internt säkert i Brasilien, vem som är vem och vem de tycker är bäst i den viktklassen, striker också. Men det blir mycket low kicks, tror jag.
Ja, och det är en spännande match. Alltså det är en väldigt, väldigt intressant match. Men vi får se nu hur mycket. Jag skulle precis säga att vi får se hur mycket vi får se honom i embedded. Men när det är 3 stycken titelmatcher på kortet, tror jag inte att vi kommer se glimten av José Aldo. Men om vi kanske ser i alla fall ett ögonblick av honom, då kanske man får se hur pass dränerad han är. Och invägningen kommer ju bli jättespännande. Och då pratar jag inte om den fina invägningen på kvällen, utan den på morgonen. Där kommer jag verkligen hålla ett tätt, ett nära öga på just José Aldo och se hur fan ser han ut. Han har ju missat vikten i sin vanliga viktklass till och med. Det är några tillfällen han har fått kämpa ganska hårt. Nu kliver han ner.
Nej, vi får se.
Tufft för hon. Men
sen fortsätter du.
Vad tror du, Moraes och Aldo?
Alltså jag säger så här, på pappret tror jag Moraes, men jag hoppas såklart Aldo. Aldo är Aldo. Jag hoppas. Det är en sån person man inte vill se liksom torska. Man blir bara deppig. Jag hoppas såklart Aldo, men jag tror Marlon, så kan jag säga.
Jag är som sagt, ni har min osäkerhet vad gäller just hur hans viktnedgång går. Jag tror att Moraes tar den, och jag tror att till och med att det kan vara slut ganska snabbt. Men jag vill verkligen lägga in en liten varningstext där också. Det att allting hänger på hur Aldo ser ut när han ställer sig på vågen på den första invägningen på morgonen. Där tror jag att vi kommer få väldigt mycket svar. Piotr Jan tar sig an Uriah Faber. Och jag sa det under kommenteringen där, Ricky Simone och Rob Font, att jag vet inte om det är en sjukt bra haka på Simone eller otroligt tunga händer från Faber som lyckades släcka honom. Men där pratade vi också lite om det, jag och Valdo, om att det var i kommentering, att ibland är det lättare att bli släckt tidigt på en match kontra lite senare in i ronderna, att man är lite mer vaken och har lärt. Så det kan vara det, men fan alltså, hatten av till Faber som lyckades göra det med Ricky Simone.
Jag gillar den här matchen, att han tar sig an dem som är liksom prospects och upcoming. Att
han
liksom...
Och det är rätt, helt rätt. Han har gått i pension, han har klivit ut. Om du ska tillbaka, då ska han inte hålla på och lalla runt.
40 bast.
Ja.
Ser ändå ut som 15. Så.
Ja.
Nej, jag tycker det är en jättebra match. Jag ser verkligen fram emot den. Jag tror att Faber har en plan med att han väljer den här matchen. Mm. Att han vet att han kan vinna över Petr. Att han har sett liksom luckor och svagheter i ryssens stil här. Och att han ser att han kan vinna det här. Han skulle inte valt en sån pass, säger man, up and comer. Mm. Som verkligen har visat all potential i världen. Så det blir väldigt, väldigt bra. Och jag tror att det är ungefär, ja, nästan 15 års åldersskillnad mellan de här två. Så det är den gamla mannen mot den unge mannen.
Ja. Och Piotr Jan har ju bara gått från klarhet till klarhet till klarhet. Absolut. Hela tiden. Ser ju väldigt, väldigt bra ut. Men har Faber en chans?
Det har han. Mm. 100%. Faber är bra. Sen får vi se. Faber har nog något litet trick. Han väntar här. Alltså han ska ta upp i sliven.
I rockärmen.
Precis.
Ett litet dolt S i rockarmen.
Sen går ju Mike Perry match också.
Ja, mot Geoff Neal. Geoff Neal just nu har 12 stycken vinster. 7 knockouter, 2 submission vinster. Har förlorat 2 matcher, en på knockout, en på submission. Hans senaste förlust var mot Kevin Holland och det var år 2017. Sen dess har han radat upp alla avslut utom en. Mm. Bilal Mohammed var den enda som lyckades ta honom till ett domslut.
Mm.
Shit alltså. Det är, ja,
det här blir ju,
det här blir en tråkig match.
Exakt, jättetråkig. Det blir lay and pray hela matchen. Ja, utan båda. Nej, men det här blir ett vev, tror jag. Mm. Ett underhållande, fint vev. Inte så tekniskt, utan mest hjärta och vilja, ja, från båda. Kul.
Nej, jag ser fram emot den här matchen. Alltså, det här kortet är så fantastiskt bra.
Och nu
bra.
Är vi inne på prelims liksom och pratar om prelims.
Ja, jag kan bara dra kortet snabbt. Bonihele Soriano mot Oscar Pietrotta. Jessica Ai mot Viviana Rojo. Sen har vi Brandon Moreno mot Kai Kara France. Också spännande match. Matt Brown mot Ben Saunders.
Det är också intressant.
Ian Heinisch mot Omari Akhmedov. Sen har vi Caitlin Vieira mot Irene Aldana. Och sen är vi då inne på Mike Perry och Geoff Neal. Så det är verkligen fullspäckad kort. Mm. Som UFC bjuder på. Det är, alltså, jag är fortfarande lite förvånad över att de väljer att ha en gala till helgen efter. Det känns som att de borde ha vridit på det i sådana fall och haft den här, eftersom att det avrundar året, tänker jag. Men de vill till Busan också i Sydkorea.
Exakt.
Men shit, fantastiskt kort. Vi sänder allting på Viaplay. Så häng med. Jag kommer köra en live-chat på Viaplay Fightings Facebook-sida från och med klockan förmodligen 22. För att då tror jag att jag tajmar in till precis innan prelims och sånt börjar. Så häng med där också och bygg upp stämningen inför matchen. Ska vi kolla in lite lyssnarfrågor?
Do it!
Nu ska vi se. Ja, här har vi. Dök upp direkt i mitt DM också, vilket... Nu ska vi se. Okej. Lyssnarfråga med glimten i ögat. Var försvann biten av Alistair Overeems överläpp från J. Sjön?
Någon tog med sig den och säljer den på eBay sen.
Ja, det...
det är den. Overeems lip. Upper lip.
Nej, det är så sjukt.
Fan,
det...
kan man klona han? Då har man hans DNA här. Kan ni bara skapa en armé av massa Overeems?
Ja.
Det är du.
Nej, helt... Det är sjukt. Bara sjukt. bara sjukt. Då ska vi se. Aha, okej, okay, där. Nu ska vi se. Fattade jag rätt? Det här från Hanna Nyvaller. Fattade jag rätt att Dan tänkte bryta Struves match efter rond 2?
Yes.
Och låta den gå till domslut?
Yes, men Struve valde att fortsätta.
Mm.
Och tydligen, jag hörde något om det. Det skulle bli en draw om man hade kollat på scorecards eller något sånt.
Ja.
Men att Struve valde att fortsätta och så blev det... Eller någon contest hade det blivit om de hade brytit. Men att han valde att fortsätta och så var det knock förlust istället.
Vem hade vunnit om inte Overeem blivit knockad från Pashman Pars?
Overeem
hade vunnit, yes, utan tvekan. Ska vi se. Flord, 78. Borde Overeem pensionera sig?
Både ja och nej.
Ja, precis. Både ja och nej. Jag tror att han kan nog pensionera sin tanke om att vinna ett bälte. Den tror jag att han kan pensionera.
Kan ha lite mer gatekeeper-roll.
Ja.
Men det är också så här, det är på hans hälsas bekostnad.
Ja, sen är det ju det att snubben har ett bra kontrakt. Jag minns inte exakt, men han tjänar ganska duktiga miljoner. Pengar på att gå match. Han har säkert x antal matcher kvar i sig till och med, men då tror jag att han ska nog flyga ur rankingen och kanske till och med bli en ranking-gatekeeper om man ska vara helt ärlig. Väldigt många som tycker att Kenneth Berg fick för lätt motstånd.
Mm.
Det är varannan fråga om den. Vi ska se. Okej, den har vi besvarad. Ja, men det här är rätt bra. Från Pontus Wikstad. Mm. Tror ni Sören True Viking Buck kommer få en chans i UFC? Och fråga två är då, hur tror ni att han klarar det? Jag gillar Sören Buck.
Mm.
Jag har...
Han är väl i Bellator, va?
Ja.
Mm.
Han har kommenterat ett gäng av hans matcher i Cage Warriors. Den enda gången han inte såg bra ut var när han försökte gå ner en viktklass. Mm. Och där märkte man att shit, du ska inte försöka klippa vikt, för då ser du helt plötsligt väldigt, väldigt dålig ut. Men i sin naturliga viktklass, där är han bra.
Mm.
Och otroligt underhållande. Han skulle definitivt kunna ta sig till UFC. Mm. Han vinner definitivt några matcher. Jag ska inte säga att han kommer knipa bälte eller någonting. Jag skulle vilja se han få motstånden i UFC och se hur han hanterar dem. Det skulle vara väldigt spännande.
Jag tror han kommer köra de matcherna han har på sitt Bellator-kontrakt, och han vinner ju, så han får gå upp i pengar, och jag vet inte om UFC vill ju betala samma summa för att liksom nysigna honom till sig.
Mm.
Så jag tror att han just nu kommer vara där han får bäst betalt, och Bellator är ändå världens andra största organisation.
Mm.
Sen, visst blir han en stjärna, så kommer UFC vilja ha honom. Då är de säkert villiga att betala för det också, men fram tills dess så tror jag att han kommer vara där han får bäst pengar.
Mm. Ska vi se bara, det är ganska mycket här som redan har tagits upp. Lägg ut podden på YouTube, säger Mr. Ginger.
Mr. Ginger.
Det vill säga med både live och kolla efter.
De vill se oss.
Ja, jag kan säga så här, Mr. Ginger, det är en sak som jag har tänkt en hel del på och jag kommer börja experimentera lite med det. Men jag har tänkt det främst i min egen podd.
Mm.
Men med det sagt, om det funkar till min egen podd, så ska vi definitivt...
Det kanske kan vara aktuellt om vi har en gäst här, att man kör en filmar eller kör en live hela podden liksom.
Jag tror så här, live får ni den inte.
Nej.
Men ni får däremot en eftersändning.
Mm.
Det tror jag är enklast, för att det är ett jävla meck att sända live, och det pallar inte jag hålla på med, speciellt inte när vi sitter i en annan studio, så ska allt kopplas upp och det, nej, det får vara. Jag ska se. Fan, det är ganska mycket av det här som jättemånga också som ser nu, är otroligt mycket frågor om Nico och om det räcker för honom att komma in i UFC, och det besvarade vi ju i gårdagens avsnitt, så jag tycker att ni har nog fått svaret redan där.
Mm.
Vänta, nu ska se, vad var det här? Där. Han är duckan, tack för att ni ger alla en bra start på veckan. Okej, tack själv för att du lyssnar. Skriver frågan i DM. Ska jag gå in och kolla?
Oj.
Vi får se.
Paul och hans DM alltså.
Shit.
Varför skickar man frågan i DM istället? Än att bara skriva den här, det är en jättelång fråga.
Okej, ja, kanske, här hittar jag den. Hur tror ni att ett VM eller OS som inkluderar proffs hade slutat? Vilka länder tror ni hade gått bäst om man till exempel fick begränsa antalet fighters från ett land till 3-4 stycken per land?
Då beror det på att man tänker så här, många tränar i USA men är från andra länder. Till exempel, vilket land ska de representera då? Sitt hemland? Så blir det väldigt klurigt, för då kommer det vara jättemånga länder representerade i liksom. Men jag tror att skulle proffs få vara med, jag tror Ryssland. Ryssland, Brasilien, det är väl där de har störst pool liksom, på fighters också.
Sen är ju frågan, alltså där undrar jag verkligen om typ, jag tror inte UFC fighters hade stuckit till ett VM eller ett OS.
Nej,
de hade skitit, det här är ju andra fighters som inte har kommit dit som skulle göra det.
Alltså grejen är så här, visst du får pengar om du tar medalj i ett OS.
Mm.
Men det kommer inte vara motsvarigheten till vad du får pengar om du går en proffsmatch. Och just på den nivån liksom. Jag tror det är svårt att matcha till exempel UFC med cash i OS. Men man vet aldrig, allt kan ju hända. Det vore kul.
Jag tror att det blir en sån här grej typ då, att det är en amatör-MMA-grej. Att det är det som blir OS-sporten. Jag tror inte att de sätter den fulländade. För hur är det med boxning? Boxning i OS är väl boxning med hjälm, va?
Mm, det är eller? Olika, nej.
Är det olika? Mm,
förut hade de igen. Jag tror att det är utan faktiskt.
Ändrat nu kanske?
Mm, i alla fall finalerna tror jag utan. Mm. Fast de kör turneringarna upp till final utan.
Okay.
Eller jag har faktiskt ingen koll just nu. Jag blandar ihop det.
Mm.
Kan vara med, kan vara utan.
Mm.
Men ett OS-guld i boxning är ju rätt stort.
Mm.
För efter det så får du liksom bra promoters som vill ha dig som proffs efter. Du visar att du har kvalitet, du har vunnit över världens bästa liksom. Och man tänker att amatörboxning håller ju en väldigt hög kvalitet på den nivån. då andra länder är med och representerar. Men jag tror det blir svårt med MMA, just om man ska få in proffs. För det är, folk fightas för pengar. Och i och med ett OS så kan allt hända. Bättre med en stor co-promotion. Alla organisationer skickar sina topp 5 i varje viktklass och kör en stor turnering typ eller något.
Just det.
Med massa prispengar i potten. Det tror jag skulle tilltala folk mer.
Ja, det tror jag. Det tror jag också. Han har en sista fråga här också. Mm. Den kan jag besvara på. Jag trodde redan att alla visste. Vad har hänt med Valdo och Jycken? Valdo och Jycken är inte med i podden längre på grund av att livet ibland tar över. Allt ifrån jobb och familj och så vidare. Och det är därför också podden hade ett otroligt långt uppehåll. Vi fick liksom inte till det i den trion. Så jag valde att kicka igång podden igen och Sebba sa, fan, I am down. Och sen dess har ju podden verkligen, vi är snart på väg och har gjort fler avsnitt än vad jag gjorde med Mang och Valdo också. Så ja, det där har ni svaret. Om det var någon som fortfarande inte visste. Vi ska se om det fanns någon fråga mer som var obesvarad. Okej, det var den igen som redan svaret har kommit på. Jag tror att allting vi har gått igenom. Att vi har gått igenom alla frågor. Ja, det var det. Mm. Hade du några frågor förresten?
Spam hade jag.
Okej, det var spam. Jag fick några sådana också.
Och trodde jag var musikartist.
Ja, jag fick också några så här. Oh, are you happy that 2019 is over? Ja.
Jag fick, when are you releasing new beats?
Men när ska du släppa nya beats?
Ja, det är den du vet. De som vet, de vet.
Det är det man undrar. Det, när kommer de?
Ni hör redan på dem. Ni lyssnar på dem utan att ni vet om att det är Zab Zabba som är bakom. Så jag får mina stim där ändå.
Hörrni, det var allt för den här gången. I vanlig ordning, den här veckan fick ni även nu 2 stycken avsnitt. Ni ska inte bli för bortskämda. Jag vet inte om det kommer bli 2 avsnitt hela tiden, men den här gången blev det 2 avsnitt igen. Vi är tillbaka såklart på måndag, då vi kommer göra en summering utav den här galan som har varit. Vi kommer blicka fram mot Busan, och sen efter Busan-helgen så tror jag att vi går igenom den. Sen kommer det komma att vi gör en nyårsspecial där vi sätter oss och går igenom liksom året, våra favorithöjdpunkter och så vidare. Yes. Om ni vill ha gäster till podden, vilka MMA-personligheter skulle ni vilja höra mer av?
Nu vet vi att Matti kommer.
Ja, precis.
Vi vill försöka få hit Adam. Adam Westlund, så på honom. Stressa honom om att han måste vara med här.
Yes.
Och skicka gärna vilka fler förslag ni vill ha på folk.
Ja. Så det ni kan göra är att gå in på dagens avsnitt som vi har lagt upp då på vår Instagram. Kommentera den bilden och tagga människor som ni tycker ska komma och gästa vår podd. Gör antingen på min Instagram @paulvaje eller
på Sabsaba.
Så gå in där och börja tagga folk som ni tycker ska komma och få en MMA-podden special.
2020 kör vi lite specialavsnitt. Det blir bra, eller många specialavsnitt.
Absolut. Så vi säger så här, kära vänner. Håll er riktigt fräscha och pigga under lördagen, för det blir en lång, lång natt.
Yes.
Tack för den här gången.
Tack, hej då. Tack. Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.